Vi har också hört varningar om att Ryssland från underrättelsetjänster, allt från Polen till Storbritannien till de baltiska svenska, att vi kan ligga i krig med Ryssland inom 3-5 år. Det är en varning som kom under hela förra året. Där då Ryssland vågar testa NATO militärt. Och det här kan också vara en föraning om det.
Det här säger Anna Wislander som jobbar som Nordeuropa-direktör på tankesmedjan Atlantic Council, en av de främsta tankesmedjorna i världen inom försvars- och säkerhetspolitik. Hon är gäst idag i Nyhetspodden med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi dyka under ytan och tala om hybridhoten från öst, som igen är ett aktuellt tema efter datakablarna som har gått av i Östersjön. Men vi börjar ändå med en kort tillbakablick på vad som har hänt.
Två datakablar i Östersjön har skadats.
Och Tysklands försvarsminister Boris Pistorius anser det högst sannolikt att det är sabotage som ligger bakom skadorna på de två datakablarna i Östersjön.
Finlands centralkriminalpolis har inlett en utredning om kabelbrottet.
Det var i måndags som i alla fall jag för första gången fick upp ögonen för att det överhuvudtaget går en lång datakabel mellan Sandhamn i Helsingfors och Rostock i Tyskland. Sea Lion 1 heter den. Den är nästan 1200 kilometer lång och natten mellan söndag och måndag ska den ha gått av. Ganska snabbt utropades hybridpåverkan och blickarna de riktades österut mot Ryssland och Kina. Men borde man vara mer försiktig med att utropa att någonting är hybridkrigföring eller hybridhot? Jag riktar frågan åt Anna Wislander.
Det kan ju kännas som att man hetsar upp sig lite onödigt när man ropar på vargen och sådär. Och ska det verkligen behövas? Ska vi inte bara sitta lugnt i båten? Dessvärre tror jag det är så att vi har suttit lugnt i båten lite för länge, så jag skulle nästan vilja vända på den och säga att detta är ju så att aktörer som Ryssland, Kina, Iran, de försöker utnyttja att vi har civila installationer, att det är fredstid med en vanlig lagstiftning, att det är lite höljt i dunkel vem som gör det, det finns ingen tydlig attribution eller vad syftet är. Och på så sätt så slår man ju mot vår moderna samhällets sårbarhet och lite grann vår aningslöshet. Så jag skulle vilja hävda att ju mer medvetna vi blir, ju snabbare vi blir på att anta att det här troligen är hybridaktiviteter. Sen så kanske snarare då motbevisa att det inte är det, än att utgå från att det inte är det och sen behöva landa i att oj, det var det. Det tror jag behövs med tanke på hur omvärldsläget ser ut. Det tror jag är viktigt.
Den här datakabeln som nu av ett eller annat skäl har gått av mellan Finland och Tyskland är ju bara en av fler liknande händelser här i våra trakter. Jag tänker närmast på till exempel gasledningen Baltic Connector mellan Finland och Estland som gick sönder i fjol höstas. Nu har USA tidigare i veckan gett grönt ljus åt Ukraina att använda amerikanska långdistansrobotar in på rysk mark i kriget. Är det här Rysslands sätt att hämnas på västs stöd till Ukraina?
Nej, det här är jätteviktigt att se att det här började för många, många år sedan. Och det är det som är lite läskigt med detta. Rysslands hybridkrigföring och sen senare även Kinas, Iran har också hållit på många år. Detta har gått över ett årtionde. Det är vi som inte har sett det, vi har inte lagt tillräckligt mycket vikt vid det. Utan detta är ett mönster som är mycket, mycket större. Vi måste koppla ihop de här sabotagen, hur man jobbar med migranter mot gränsen. Det är inte bara Finland som råkat ut för det. Polen, Belarus, där har vi stora incidenter. Vi har haft det på andra håll också. Cyberattacker, ständigt pågående. Mycket desinformation. Mycket försök att påverka valutgången. Det hade vi senast nu med Ryssland. Så påverkade amerikanerna, gick ut och sa att det var valpåverkan från Ryssland, den amerikanska valen. Så det är en otroligt mycket större bild. Vi måste verkligen lyfta blicken här, se att detta pågått länge. Detta pågår mot många NATO-länder och det har inte att göra med en incident i Ukraina vid ett visst tillfälle. Och det börjar absolut inte med det. Otroligt viktigt att understryka detta. Utan detta är en krigföring som har pågått länge där vi ligger i underläge. Och det handlar snarare om att vi måste växla upp.
Är det här då, alltså sån här hybridpåverkan, är det enda sättet att för till exempel då Ryssland, Kina, Iran att komma åt oss som NATO? Länder. Artikel 5 finns som säger att ett anfall mot ett NATO-land, ett anfall mot alla NATO-länder. Är det så att så här långt, det är så långt man kan gå, man kan klippa datakablar, man kan påverka valresultat?
Ja, man kan säga att detta är ju en otroligt effektiv typ av krigföring från de här aktörernas sida. Därför att det ligger, som du säger, vi brukar kalla det, ligger under artikel 5. Det är ju inte då en militär attack eller en så omfattande attack. Att det, man kan säga att vid ett tillfälle så kan vi ge den här responsen. Utan detta är ju ett ständigt gnagande, en attack här, en där. Syftande till att underminera våra demokratier. Syftar till att försvaga oss, fragmentera oss, så handlar det ofta om den politiska påverkan. Visa att vi är sårbara, visa att de kan, visa på deras, så att säga, styrka. Så att det är ju också ett kostnadseffektivt sätt för dem att hålla på. Vi förväntar oss, och vi har också sett det, att Ryssland då med många militära resurser upptagna i Ukraina i den militära striden där, så har de ju också intensifierat hybridkrigföringen mot väst. Vi ser att Ryssland och Kina samarbetar allt mer överlag. Och de kan man ju nästan se ett mönster att samarbeta också inom hybridkrigföringen. Finland hade ju det här exemplet med Baltic Connector, där det var ett kinesiskt registrerat fartyg från Hongkong. Men då var det ryska ägare bakom. Så vi ser de här kopplingarna också på det hållet. Vi har sett i Sverige vid koranbränningarna här någonting som där både ryska och iranska intressen och aktörer såg till att sprida det här vidare och göra det värre. Och det har vi kartlagt då via våra myndigheter. Så att här ser vi ju att detta hänger ihop. Och ja, det ligger mycket i det att vi måste också vara medvetna om att detta hänger ihop, det är effektivt som det är nu. Men det är också en viktig koppling till att tänka att detta är som en cirkel, hybrid och militärt går ihop. Så varje sak som händer nu är otroligt viktigt att vi analyserar, att vi har en enad respons och att vi verkligen lyckas i vår avskräckning. Att vi inte tolererar den här typen av signalering och testning, som vi nog skulle kunna säga att det är.
Den datakabel som nu är i rubrikerna, alltså Sea Lion 1, är bara en av många viktiga kablar som ligger på Östersjöns botten. Bara mellan Finland och Estland går 6 stycken datakablar. Finland och Sverige är kopplade genom 6 till datakablar och en 7:e ska enligt nättjänsten Submarine Cable Map bli klar nästa år. Och förutom de här datakablarna så går det också gas- och elledningar i Östersjön till exempel. Enligt Anna Wislander gör det här Östersjön till ett sårbart område eftersom det kör ganska mycket båttrafik i Östersjön som är svår att kontrollera. Dessutom så har vi inte så mycket undervattenskapacitet i länderna som gränsar till Östersjön. Det är bara Tyskland, Polen och Sverige som har ubåtar. Ja, och Ryssland. Men vad vet vi om Rysslands undervattenskapacitet och möjligheter att föra krig under ytan?
Ja, ryssarna har ju god undervattenskapacitet och alltid haft. Det de har ägnat sig åt nu här senaste kanske 10 åren, och det är ju att kartlägga alla de här kablarna och sånt vi har. Det vet vi ganska tydligt hur de har legat både under vatten och över vatten. I Östersjön och inte minst i Nordatlanten utanför Norges kust. Så de har ju väldigt bra koll på vad som finns och var. Och de har ubåtar av olika slag. Och det är någonting också de har satsat på. Så att de har god undervattensförmåga, helt klart.
Som känt så hör ju Finland och Sverige till NATO nu för tiden. Och NATO har faktiskt tagit itu med undervattenssäkerheten de senaste åren. Det här sedan gasledningarna Nord Stream 1 och 2 saboterades i september år 2022. Det så NATO som en väckarklocka enligt Anna Wislander, och sen dess har NATO tillsatt en särskild enhet på sitt högkvarter som jobbar särskilt med övervakning av sån här kritisk undervattensinfrastruktur. Det finns också en ny ledningscentral som privata aktörer kan vända sig till ifall de märker att sjökablar har saboterats. Dessutom så finns det allt oftare nu för tiden fasta NATO-styrkor på Östersjön som patrullerar och övervakar läget tillsammans med de nationella marinstyrkorna. Men hur viktigt är det rent operativa arbete som NATO gör i Östersjön? Och hur viktigt är det sen det här att signalera att man har möjligheten att reagera och visa att man är närvarande, Anna Wieslander?
Ja, nej, jag tror att vi måste konkret också göra mer. Jag till exempel skulle gärna vilja se, jag har föreslagit i en Atlantic Council-rapport här för något år sedan, att vi har att NATO också har en undervattensmission i Östersjön som skulle kunna ledas av Sverige då, som har ju stark på ubåtskapacitet ihop med andra länder, så att vi inte bara har de här stående styrkorna över vattnet utan också under vattnet stärker oss, gör mer. Det är ju intressant också att den här sabotagen som har skett nu, de kommer samtidigt som det pågår en NATO-övning i Östersjön. Och jag skulle tro nog att man skulle kunna koppla detta till att man vill göra en sån här test av sabotage medan det finns rätt mycket trupp och sånt i Östersjön. Det blir ju en signal, dras vid näsan lite grann, och det blir också en läroprocess, hur reagerar vi då när vi har den här typen av händelser, och så kan om det är en aktör som Ryssland kan ju se och lära av det. Men det viktiga är ju att vi själva ser och lär av det också. Vad är det vi behöver utifrån att det här händer, hur kan vi förbättra och så vidare, och det måste vi göra rent operativt också.
Men Anna, vad borde vi som samhälle, Finland, Sverige och de andra Östersjöstaterna, vad borde vi nu göra för att vara bättre förberedda på nästa sak som någon testar oss på?
Nej, men jag tror att visa att vi förstår att det här är något som är systematiskt och illa menat mot våra samhällen och att vi inte accepterar det, så att vi inte nonchalerar det på något sätt. Det är viktigt. Föra samman våra resurser, vi är ju nu inom NATO. EU har ju också väldigt goda förutsättningar att vara ledande på att hantera hybridhot. Där finns ju mycket av lagstiftning, där finns resurser vad gäller att sammanväga hotbilder och att sammanföra information från olika delar av Europa. Det finns ju inom NATO också för den delen. Men det finns ju en stor byråkrati i Bryssel som skulle kunna jobba mer systematiskt, tycker jag, med de här frågorna. Vart anmäler vi alla incidenter och vad blir det för gemensamt svar på de här sakerna som händer? Det tror jag är viktigt. Vad skickar vi själva för signaler? Sen gäller det, tror jag, för synliga militärt med vår försvarsmakt, kustbevakning, andra myndigheter som är aktiva, göra uttalanden, visa att vi liksom märker det här, visa att vi inte accepterar det. Och samtidigt se till att vi ytterligare tajtar våra samhällen. Sverige och Finland tillhör ju de som har bra totalförsvarslagstiftning. Vi kan hjälpa andra inom EU och NATO som inte har samma styrka där. Vi har en bra kanske aktivering av våra medborgare. I Sverige nu skickade vi just ut en broschyr till alla hushåll om hur man förbereder sig för kris och krig. Det kan man ju ta efter i andra länder, så vi kan ju också jobba med att inspirera andra och jobba tillsammans och se vad vi behöver göra mellan och över våra landsgränser också för att få större hävstång i att det är starka samhällen, vi har god ekonomi, vi är starka demokratier, och egentligen finns det inga skäl till att vi inte skulle kunna stå emot det här på något sätt, men vi måste ta de här stegen tillsammans för att få ett starkare försvar och avskräckning mot hybridattackerna, och det är läge att göra det nu.
Hur ska jag och du som privatpersoner, hur ska vi ställa oss till de här nyheterna, till den här retoriken? Är det skäl att bli orolig nu, Anna?
Jag tror visst, man kan bejaka att man är orolig, men man måste också inse att var och en av oss har också ett ansvar i detta. Det är det vi brukar kalla vårt totalförsvar och så vidare, och jag tror att den aspekten är också viktig nu. Det här är inte en tid man kan vara blåögd, naiv, utan vi måste också vara uppmärksamma på desinformations- och påverkanskampanjer. Vi måste vara uppmärksamma till och med på misstänkt spionage eller sabotage och i så fall anmäla det. Det är på den nivån att vi alla som medborgare eller boende i ett land där vi får ut något av det här landet också måste se till att försvara det. Så att jag tror att oron, ja, och det förstår jag förståelse för, men vi måste också se att var och en har ett ansvar och kan göra också skillnad i detta.
Tack till Anna Wislander, Nordeuropadirektör på tankesmedjan Atlantic Council. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. I Yle-appen och på svenska.yle.fi där kan du följa med nyhetsrapporteringen kring sjökabeln Sea Lion 1 och såklart allt annat som händer i Svensk Finland och i världen. Och på arenan, där hittar du varje vardagsmorgon ett nytt avsnitt av nyhetspodden.